Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag, ja, jag heter Pelle Andersson förstås och jag träffar ju författare från hela vår säsong. Och nu ska vi träffa Kjell Östberg som har skrivit boken Folk i rörelse, vår demokratis historia. Mm. Och det här med demokratin och folk i rörelse, hur du menar att det skulle inte vara mycket till demokrati om vi inte gick samman och gjorde saker tillsammans och slogs för demokratin? Eller,
nej, jag har ju en grundläggande tes här, det är att egentligen alla väsentliga demokratiska och sociala reformer som vi har haft under de senaste 100 åren eller så, det är ett resultat av att folk sluter sig samman i rörelser och ja, kämpar för det helt enkelt. Det är alltså någonting som kommer underifrån, det är ingen gåva av välvilliga överhetspersoner som delar med sig av sin makt, utan det krävs det här trycket underifrån. Det är liksom den grundläggande tesen i den här boken.
Och de här rörelserna, vad skulle du säga att det börjar då? Det här? Var börjar kampen? Vilka rörelser är de första? Eller är det många som konvergerar? Är det gemensamma rörelser? Som...
Alltså det har ju funnits strejker sedan medeltiden och det har funnits dackuppror och det har funnits daldanser och så vidare. Men jag lägger början med den här nya kampen för demokrati framför allt. Det är de ungefär när folkrörelserna började utvecklas någon gång i mitten eller slutet på 1800-talet. Det är alltså knutet till, ska jag säga, industrialiseringen och industrisamhället. Mm. Inte bara en enkel reflektion av det, men när de gamla mönstren, de gamla maktstrukturerna från det feodala överhetssamhället med kungen där uppe och prästerna som styr och ställer utmanas av dels då en borgarklass som vill få utrymme för att expandera, men så småningom också från folk där nere som vill få bättre levnadsförhållanden och någonting att säga till om. Och den här stora samhällsomvandlingen som jag knyter den här demokratiseringsprocessen till börjar någon gång i mitten på 1800-talet. Jag brukar säga att 1879, då börjar det moderna Sverige.
Ja. Och vad är det som börjar då? Vilken rörelse eller vilken kamp är det som sätter igång det här då?
Ja, så det händer lite olika saker. Strindberg skriver Röda rummet och det tycker jag är spännande för att det är den första romanen, men inte bara för att den första moderna romanen säger man ibland i alla fall. Inte bara då för att Strindberg är en genial författare utan också för att det fanns ett modernt samhälle att spegla. Och man kan verkligen se det i allt ifrån byråkratin och kungen där uppe, affärsmännen, de ofta fifflande affärsmännen, arbetarna, kvinnorna och också de här de intellektuella som Strindberg är en del av. Det händer någonting i samhället då. Samtidigt då 1879, det är då vi får vår första bankkrasch. Och det här är ju intressant för det betyder att den kom ju inte från ovan utan den var ju ett resultat av en djup internationell kris för kapitalismen. Och att Sverige då drabbas och att Wallenberg, till och med Wallenbergs bank håller på att stryka med, det är ett tecken på att Sverige är en del av det kapitalistiska systemet. Men det som också är intressant då, det är att då sker också de första protesterna mot den här utvecklingen. Sundsvallstrejken, den första stora fackliga kampen, eller fackliga, den första stora strejken, arbetarkampen. Den är inte facklig i den meningen, för det finns inga fackföreningar då.
Nej.
Och det här är då en av de stora slutsatserna som arbetarna drar. Det var att arbetarna i Sundsvall, de genomförde en heroisk kamp, men de kunde inte stå emot när statsmakten mobiliserade, när landshövdingen skickade efter kanonbåtar som låg nere i Sundsvallsfjärden och omringade det här tältlägret som de strejkande hade och plockade dem en och en, utan de hade ingen som förde deras talan. Alltså den här kollektiva organiseringen, det var någonting som behövdes. Men redan då så fanns det någon form av kollektiv organisering. 1879, det är också det året när nykterhetsrörelsen kommer till Sverige. Den moderna nykterhetsrörelsen, UGT och andra sådana här ordnar. Som också är en slags organisering, om inte underifrån så i alla fall, om medelklass och så vidare. Och redan innan dess så hade den första av de här tre stora folkrörelserna man talar om, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen, börjat utvecklas. Och då några årtionden tidigare så hade den baptistiska rörelsen till exempel börjat döpa sig som vuxna. Och det här var ju en stor utmaning mot den här feodala enhetskyrkan, att man hade religiösa aktiviteter utanför kyrkan då, som inte prästerna hade överinseende. Ja, de här strömningarna kan man se vid den här tiden. Och det är en slags, där samlas de här nya samhällsgrupperna, arbetare, lärare, affärsidkare och så vidare, som inte har något utrymme i det här samhället under omvandling. Och så börjar de då sakta formera sina krav på att få ett ökat inflytande.
Hur mycket är det så också att liksom överheten till slut måste dela med sig, eller ger man någon gång demokratin för att också slippa den här kampen, eller slippa den här oredan på arbetsmarknaden? Eller är det liksom, driver också de här arbetarna de här mera, alltså, samhälleliga demokratiska kraven, eller är de mer inriktade på sin egen direkta överlevnad?
Alltså, det intressanta är att de krav som till exempel arbetarrörelsen, för det är kanske arbetarrörelsen som är det mest radikala som går i spetsen här, de krav som de behöver för att kunna utveckla sig, det är också knutet till de grundläggande demokratiska kraven. Föreningsrätten, den godkändes inte utan vidare. Att bilda fackföreningar till exempel, det var inte förbjudet, men det var inte heller någon rättighet att göra det. Yttrandefriheten, att kunna samlas till möten, att kunna skriva, tryckfriheten. Det fanns en tryckfrihetsförordning, men den var väldigt, väldigt inskränkt. Strejkrätten. Alltså alla de här ganska praktiska kraven som arbetarrörelsen och de andra folkrörelserna också hade, tangerade eller utmanade väldigt snart, ska säga, grundläggande demokratiska rättigheter. Och så låg hela tiden i bakgrunden då rösträtten, alltså möjligheten att kunna påverka politiken där uppe i parlamentet.
Och då fanns det inte ens partier för de här människorna att organisera sig i, eller hur? De var inte heller skapta. Det socialdemokratiska partiet och så.
Nej, just det. Alltså, det socialdemokratiska partiet bildades då 1889, men det är ju inget parti i den mening vi tänker nu. Man har ju inga som helst representanter i riksdagen, i de kommunala församlingarna. Det är framförallt de fackliga organisationerna som bär upp de här partierna, utan det kommer att dröja till en bit på 1900-talet innan de moderna politiska partierna bildas. Men där är det intressanta då att i Sverige så är de här partierna i väldigt stor utsträckning ett resultat av de här folkrörelserna. Alltså, politik innan dess i riksdagen, den hade varit olika parlamentariska fraktioner och kotterier som grupperade sig om man var för eller emot frihandel eller andra saker, men det var inte så att det fanns några politiska partier i vår mening som bedrev valrörelser och så vidare. Det kom först en bit in på 1900-talet. Och då var det arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen som i väldigt stor utsträckning också byggde upp de här partierna. Dels därför att det var de som var mest mån om att kunna sätta sig samman för att få sina krav, men också för att de hade lärt sig hur man sköter föreningar.
Ja, just det. De kunde det här. De kunde organisera människor. Ja.
Och det gäller speciellt nykterhetsrörelsen. De var verkligen en fena på att kunna i sina loger då, så lärde man sig föreningsteknik och om man läser vad Vilhelm Moberg eller Ivar och Johansson som skriver, så kan man se att det var en skola för vanliga människor att lära sig att sköta sina egna angelägenheter. Och det här använde man också då när de här partierna växte fram. Så att det socialdemokratiska partiet byggdes upp av fackföreningarna och nykterhetsrörelsen. Det liberala partiet byggdes i stor utsträckning upp av frikyrkan och nykterhetsrörelsens folk. Och bonderörelsen byggde upp bondeförbundet så småningom. Och det här gör att det svenska partiväsendet är lite unikt. På många andra håll så är det på de politiska partierna att det är samhällseliterna som har format de här partierna. Men i Sverige så har de delvis byggts underifrån, och det har gjort också att de politiska partierna kanske har kunnat vara en demokratisk arena mer än man har varit på många andra håll.
Alltså, precis, det är inte små elitorganisationer.
Utan i de politiska partierna så kunde man alltså diskutera politiska frågor, men så småningom i takt med att demokratin ökade och de här arbetarrörelsen och folkrörelsernas folk blev invalda, så kunde man också vara med och implementera den här politiken som man genomförde. Så mycket av det här kom underifrån.
Det här utomparlamentariska arbetet gick rakt in i partierna.
Precis. Jag tror det är viktigt att se att det finns en folk, att de svenska partierna är folkrörelsepartier. Mm. Det gäller framförallt för socialdemokratin naturligtvis, som ju verkligen byggt av rörelser. På gott i början då, kanske med lite problem längre fram.
Mm. Men varför tror du att det blev så då? Just i Sverige, det är bara att det blev så här folkliga rörelser som skapade det här.
Ja. Alltså, Sverige var ju ett demokratiskt efterblivet
land.
Ja,
precis.
Det fanns ett stort tomrum. Mm. De som var där uppe, den konservativa makteliten, byråkratin och godsägare och så vidare, de hade inget intresse av att vidga demokratin. Sverige tillhörde de länder som hade, där minst antal personer hade rösträtt till exempel, ända fram till sekelskiftet 1900. Så att det fanns verkligen ett stort demokratiskt tomrum.
Mm.
Och där, samtidigt då som folkrörelserna verkligen var stora och starka, nykterhetsrörelserna hade många hundratusen medlemmar, arbetarrörelsen fick det också så småningom och så vidare. Så att det fanns en slags demokratisk folklig arena som väldigt snabbt kunde, skickligt kunde utnyttja det här tomrummet, så tror jag man kanske kan säga.
Tror du att den här krisen då också, den ekonomiska krisen eller kapitalismens kris som då precis hade liksom försiggått, var den, satte den igång någonting? Var de här rörelserna då, kunde de fånga upp någon slags missnöje, eller var den här krisen ändå avgörande för att det här skulle sätta igång?
Ja, det där är en intressant fråga, vad är det som skapar den här radikalismen? och där är jag, eftersom jag är historiker och inte samhällsvetare, så bygger jag inte stora teorier. Nej. Om det finns naturligtvis en tacksamt att se det så, att krisen skapar radikalism. Så var det ju i början, Sundsvallstrejken skedde ju under den här tiden. Men nästa radikaliseringsperiod, jag liksom urskiljer vissa perioder under de senaste 100-150 åren där radikaliseringen är särskilt stor, där folkrörelserna växer speciellt mycket, och där man också kan se de demokratiska reformerna. Men nästa stora radikaliseringsperiod i början på 1900-talet, den skedde under en ganska kraftig ekonomisk högkonjunktur. Och det här kunde då framförallt arbetarrörelsen använda sig av. Man kunde
driva på för reformer eller?
Dels växte arbetarklassen kraftigt, men dels så kunde de driva på för garantera föreningsrätten till exempel, rätten att strejka, och också vidga rösträtten åtminstone för män. Så att det finns inga sådana här klara scheman när kampen utvecklas. Jag vill inte säga att det är slumpmässigt, men det går inte att bygga, menar jag i alla fall, några form av teorier som säger att under lågkonjunktur så ökar radikalismen.
Nej, för ibland kan man ju bli rädd att det är precis tvärtom, att även mörka krafter kan växa ur kriser.
Absolut. Det som händer under krisen, det är en slags polarisering. Och ibland kan det leda då till en radikalism i den mening vi pratar om nu. Vi pratar ju då om en slags social rättviserörelse, man ska säga. Men det är klart att under samma kriser som under 30-talet till exempel, så var det ju, om man har ett europeiskt perspektiv i alla fall, så var det ju inte de här progressiva krafterna som segrade, utan tvärtom.
Hur mycket har de här rörelserna, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, hur ofta har de liksom också samarbetat och gått ihop, och ibland kanske till och med har varit väldigt nära varandra, eller har de alltid varit i varsin, alltså i tre distinkta olika rörelser?
Ja, alltså, i början på 1900-talet så hade ju framförallt arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen ett väldigt nära samarbete. Och från början var det kanske nykterhetsrörelsen som var den starkare av de här rörelserna. Och man gick då samman för att utvidga rösträtten framförallt. Där hade man väl ett inflytande. samtidigt har det funnits spänningar då. Alltså, frikyrkorörelsen var ju inte speciellt förtjusta i de gudlösa socialisterna i arbetarrörelsen och så vidare. Så att, även om man samarbetade lokalt och speciellt då för att demokratisera de lokala församlingarna, så har det också funnits spänningar.
För ibland kan man ju uppleva att en del av kvinnorörelsen och sådär, man läser på att det fanns många som nästan stod i så här valet och kvalet ibland om de skulle jobba inom till exempel en frikyrkorörelse eller inom arbetarrörelsen, att de ibland hade kanske svårt att välja vart de skulle lägga sitt engagemang och sådär, att det var många frågor. Man kan tänka att det finns folk som kunde jobba inom frälsningsarmén men samtidigt vara socialdemokrat och sådär. Men det kanske är ovanligt egentligen.
Nej, alltså inom nykterhetsrörelsen, de som var aktiva inom nykterhetsrörelsen, de var samtidigt också ofta aktiva antingen i den liberala partiet eller inom socialdemokratin. Vad man kan se sen kanske under när rösträtten sen väl hade vunnits, alltså efter på 20-talet, då kanske många av nykterhetsrörelsens medlemmar valde att engagera sig i de politiska partierna istället.
Ja, just det, precis.
Nykterhetsrörelsen led ju ett historiskt nederlag 1922. Nykterhetsrörelsens stora övergripande politiska krav, det var ju totalförbudet. Och man kan väl säga att ända fram till första världskriget så fanns det nog en majoritet i Sverige för totalförbud. Hade man röstat om det 1910 till exempel, så då hade det säkert blivit ett totalförbud. 1922 då blev det dött lopp. Det blev någon promille, någon halv procent som mer som var mot förbudet. Men då tappade nykterhetsrörelsen lite grann sin övergripande nykterhetspolitiska målsättning i alla fall. Och många av nykterhetsrörelsens medlemmar valde då istället att jobba inom framförallt socialdemokratin eller inom det frisinnade liberala partiet. Så visst finns det överlappningar och också alltså frikyrkan var lite mer komplicerad då. När Sundsvallstrejken till exempel, så var många av ledarna där var aktiva inom Missionsförbundet och baptisterna och så vidare. När stora Norbergstrejken bröt ut på 1890-talet, så kunde arbetarna samlas i Frälsningsarméns lokaler. Men på lokal nivå, men däremot lite högre upp, så såg man nog med skepsis på det här. Och så småningom så körde Frälsningsarméns ledning där uppe ut arbetarna ur templet. Och själva verket var det så att när strejkbryteri blev vanligt kring sekelskiftet och sånt där, så rekryterade strejkbrytarorganisationerna ofta från frikyrkliga medlemmar. Men det var inte generellt. Det fanns också många frikyrkliga som var aktiva i de fackliga organisationerna. Så det.
Du säger sådär att det finns några demokratiska tidpunkter då det har hänt mer. Och där, vilka är de andra då? Om man säger runt 20-talet då förstås, inför rösträtten. Och när händer det sen då? De här liksom demokratiska revolutionerna, eller vad vi nu ska kalla dem.
1917-20 som sagt, precis. Det kanske inte behöver säga så mycket om det. Men då var det ju nästan en revolution i Sverige också. Alltså, nästa period, det, 30-talet, det är ju verkligen en polarisering. Det är ju ingen entydig radikalisering. Och i många andra länder så var det en djup reaktion, alltså fascismen och högerauktoritära rörelser gjorde sig breda i större delen av Europa faktiskt under den här tiden. I Sverige blev det inte riktigt så, och man har ju spekulerat vad det berodde på, om det berodde på att Wigforss förde en klok ekonomisk politik, eller hade det att göra med den här kohandeln mellan socialdemokrater och bondeförbund och så vidare. Jag tror att den viktiga orsaken till att Sverige kunde stå emot det här, det var att folkrörelserna växte så kraftigt under 30-talet. Det glömmer man bort, att fackföreningarna mångdubblade sitt medlemsantal. Och en rörelse då som vi inte har pratat så mycket om nu, men som hela tiden spelar en väldigt viktig roll, det är kvinnorörelsen. Och det fanns en uppsjö av kvinnoorganisationer på 30-talet. Det här känner man inte så mycket till nu, men det var en slags särorganisering. Samhället var kluvet i en manlig och kvinnlig organisationsvärld, speciellt inom den fackliga rörelsen. Men det fanns kvinnliga nykterhetsorganisationer, det fanns kvinnliga fredsföreningar, det fanns kvinnliga krigsföreningar höll jag på att säga, men Lottarörelsen var den en av de största kvinnorörelserna. Och de här rörelserna, kvinnorörelsen, spelade en väldigt viktig roll för att flytta fram kvinnornas positioner och för i demokratisering. Det fanns starka krafter som under 30-talskrisen ville förbjuda kvinnor att förvärvsarbeta. Det låter ju liksom lite absurt, men så var det. Och det som är ännu mer absurt, att det var en slags ohelig allians mellan konservativa fackliga byråkrater och frikyrkliga personer som tyckte att kvinnorna borde hålla sig hemma under krisen. Men då gick alltså den här breda kvinnorörelsen, allt ifrån socialistiska kvinnor och fackligt aktiva kvinnor till husmodersföreningar och borgerliga kvinnoförbund samman, och lyckades inte bara driva tillbaka det här hotet om en lagstiftning att gifta kvinnor inte skulle förvärvsarbeta. De lyckades tvärtom flytta fram kvinnornas positioner. Man lyckades få fram en lagstiftning som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor när de blev gravida till exempel. Och det var en väldigt viktig del. Absolut.
Och hade de här rörelserna liksom börjat skapas då inför rösträttskampen eller tidigare, eller liksom explosionen, hur skedde det där?
Alltså att de fackliga rörelsen ökade, det kanske är ett tecken på då att det här var återigen en ekonomisk kris.
Just det.
Och då behövdes de här fackliga rörelserna.
De slutade sig samman.
Ja, just det. Och det intressanta var då att det var inte bara liksom traditionella LO-förbunden man tänker på, utan de kvinnliga fackföreningarna spelar en viktig roll, men också tjänstemännen. Och det här är också lite speciellt för Sverige, att tjänstemännen i så stor utsträckning organiserat sig fackligt. Ofta har det ju varit, inte minst under 30-talet, var det så att de här mellanskikten, de här tjänstemännen och andra som blev arbetslösa under krisen, de gjorde en viktig grogrund för de högerradikala. Och nazismen byggde till exempel rätt mycket på de här grupperna. Man pratar om pinnebergare efter Hans Fallaras bok om hur ska det gå för Pinnebergs, som visar liksom hur många av de här utarmade, eller ska man säga proletariserade, tjänstemännen sökte sig högerut. Men i Sverige så var det tjänstemännen istället att bilda fackliga organisationer och nära samarbeta med LO. Man bildade alltså TCO och en rad andra sådana här tjänstemannaorganisationer bildades då. Och det bidrog också säkert, det var väldigt, väldigt viktigt att de svenska pinnebergarna valde folkrörelsevägen höger, liksom, och inte valde den nazistiska vägen. Men sen var det också andra rörelser, hyresgäströrelsen till exempel, som ju är en aktuell fråga just nu när kampen om
marknadshyran står för dörren.
De växte fram under 20- och 30-talet. Pensionärernas organisationer är ett fenomen på 20- och 30-talet. Från 20- och 30-talet, de första stegen som heter PRO och Folkpensionärernas förbund, eller vad den andra nu heter.
Just det. Ja. Och samma med fredsrörelsen också, eller hur? Som också var en stark rörelse.
Exakt, inte minst. Den var stark, och inte minst kvinnornas precis motstånd mot upproret var en väldigt viktig del av det som hände.
Så. Och ändå blev det krig.
Och ändå blev det krig.
Ja. Och om vi fortsätter historien framåt, för det känns ju som att man kan ibland känna att ja, men vi har uppvunnit, det har blivit demokrati, men den här kampen, menar du, fortsätter ändå hela tiden, för man vill utvidga demokratin, eller vad är det som driver de här rörelserna framåt sen, och att det blir nya sådana demokratiska steg framåt? Så att
alltså en viktig utgångspunkt för mig, det är ju att demokrati, det är inte samma sak som rätten att rösta.
Nej.
Den förutsätter rätten att rösta, den förutsätter det här demokratiskt parlamentariska systemet, men demokrati förutsätter också jämställdhet, det förutsätter sociala möjligheter att kunna utöva sitt medborgarskap till exempel. Och därför, och inte minst den fråga som stället återkommer, det handlar ju om var går demokratins gränser. Alltså i vilken utsträckning ska också marknaden, ekonomin, arbetslivet vara demokratiskt styrt.
Precis.
Och den frågan var ju definitivt inte löst 1917, 18, 19 när man genomförde den allmänna rösträtten. Utan det är ju frågor som har återkommit då, gång på gång. Och inte minst gjorde den då, om vi ska prata om de här radikaliserade.
Ja, absolut. Alltså,
det som hände var ju också under efterkrigstiden då, det var att då började ju det välfärdssamhället att bygga upp, alltså du ska säga, de sociala rättigheterna, det sociala medborgarskapet, för att prata med sociologen Marshalls sätt att försöka beskriva de olika stadierna av medborgarskap. Det skedde ju en hel del på 50- och 60-talet, men det som verkligen satt igång, alltså fördjupade det här välfärdssamhället, det var det som hände under 70-talet, som delvis då som ett inflytande av det här vi kallar för 60-talsradikaliseringen.
Mm.
Många ser idag 68 bara som
studentuppror.
Ja, ockupationen av kårhuset, gjorde jag var med på kårhuset. Men alltså, och det var väl inte den här ungdomsradikaliseringen som skedde under 60-talet. Det var ju oerhört viktig. Den handlade ju framför allt om internationell solidaritet. Den handlade om stöd till den koloniala befrielsekampen. Den handlade om kampen mot rasism. Den handlade om Vietnamkriget, naturligtvis. Men det intressanta är att i många länder så kulminerade det 68 och sen ebbade det ut. Men min tes är att det viktiga som hände under den här perioden, det hände under 70-talet. Dels fördjupades då de sociala rörelserna. Kvinnorörelsen, grupp 8 till exempel, är ett 70-talsfenomen. Den kulturella revolutionen med proggen och gärdesfester, framförallt i 70-tal. Miljörörelsen som började med almstriden då 71 och som fördjupades med kampen mot kärnkraften. Så att liksom det skedde en fördjupning. Men det kanske viktigaste som hände, det var att den här radikaliseringen också nådde arbetarrörelsen. Alltså socialdemokratin och LO hade ju under hela efterkrigstiden haft en samförståndslinje. Det var Saltsjöbads andan som gällde. Sverige var berömt för landet som aldrig strejkade och så vidare. Men liksom när gruvarbetarna 1969-70 gick ut i en stor vildstrejk, så fick det ett oerhört genomslag. Dels så blev det en våg av vilda strejker som spred sig och som pågick under en stor del av 70-talet. Men det som också var verkligen en gudsträckning var att det fick ett sånt stort stöd av breda samhällsgrupper. Det var uppenbart att, och det reste då frågan också om var går demokratins gränser? Var finns demokratin över arbetet någonstans? För gruvarbetarstrejken var inte bara en strejk som handlade om löner, utan det handlade också om rätten att bestämma över sina egna arbetsförhållanden. Det handlar om arbetsmiljön och så vidare. Och det här satte igång en process där frågan om den ekonomiska demokratin och arbetsplatsdemokratin dominerade mycket av debatten under 70-talet. Och som kulminerade i det här fantastiska förslaget om löntagarfonder. När alltså LO plötsligt ställde sig bakom ett krav som, om det hade genomförts, så hade fackföreningarna idag haft majoritet
i de flesta stora
företag. Alltså det visar hur den svenska LO har under långa perioder inte varit en speciell radikal del av arbetarrörelsen. Men under 70-talet, under intryck av de här vilda strejkerna, så ställde man sig bakom det antagligen mest radikala förslag som den svenska arbetarrörelsen någonsin har rest. Så att det är ett uttryck för det. Och det andra det är att välfärdssamhället, alltså när vi då pratar om det här, den svenska solidariska välfärdssamhället som håller på att erodera nu kanske, så är det framförallt ett 70-talsfenomen. Det var då som föräldraförsäkringen genomförde daghem, pensionsåldern sänktes till 65 år, man införde ny semestervecka, bostadsbidrag, ja, alltså hela raddan av sociala reformer genomfördes under det mesta av det genomfördes faktiskt under 70-talet. Och det ser jag då som en slags resultat av den här mobiliseringen, av dels som radikaliseringen av arbetarrörelsen, men också uppkomsten av de här nya sociala rörelserna som från början var ett ungdomsfenomen, men sen blev
befästa på något sätt.
Ja, just det. Så att det är väl alltså en av de mest radikala perioder vi har haft. Och om man då ser att det handlar inte framförallt om studentupprop, utan det handlar om att en, man kan säga att välfärdssamhället blev en kollektiv erövring. Mm. Jag tror det är viktigt att säga också att det här var de här reformerna som genomfördes, den här solidariska välfärdsstaten med miljonprogrammet byggdes, och det var självklart att staten skulle, eller stat och kommun skulle äga och driva skolor, vårdhem och daghem och så vidare. Det var få som ifrågasatte det. Mm. Och jag tror att man kan säga att det var alltså en slags kollektiv erövring. Mm. som också hade stöd av många som röstade på borgerliga partier. Och jag tror att en av anledningarna till att det ändå var så svårt att angripa välfärdsstaten, och en av orsakerna till att till exempel motståndet mot privata skolor och privatisering är så stort långt in i de borgerliga kärntrupperna, det har att göra med att det här upplevdes som en slags gemensam erövring, och det finns en slags grundläggande tanke och uppslutning bakom den här solidariska välfärdsstaten. Den har eroderats väldigt mycket idag, men ändå.
Ja, men för det har ju sen utmålats, 70-talet har man ju sen försökt utmåla som något så här grått, tråkigt, hemskt. Det var då vi skaffade oss det stora budgetunderskottet, alltså, eller hur? Det har målats upp en väldigt negativ bild sen från borgerliga medier och annat.
Ja, just det. Precis, nej, men det var, för det första var det inte grått, det var men dessutom så det intressanta var att det var så stor uppslutning bakom det. Socialdemokraterna förlorade ju regeringsmakten 1976. Orsaken till det var ju att det fanns ett borgerligt parti som ville avskaffa kärnkraften och som lyckades dra över många missnöjda socialdemokratiska väljare. Men under de första åren av den borgerliga regeringen så fortsatte man de här sociala reformerna. Skedde den femte semesterveckan, och sänkningen av pensionerna skedde under en borgerlig regering till exempel. Så att det var...
Trycket fanns kvar, man var överens om att det här skulle genomdrivas.
Ja, just det. Och alltså, en sån där sak som man också ofta lyfter fram nu, det är Pomperipossa.
Just det,
Astrid Lindgren fick betala... Det var höga skatter i Sverige på den här tiden. Så Astrid Lindgren, vid en av skattereformerna, så fick hon betala 102% i skatt av en del av sin inkomst. Inte av hela inkomsten,
förstås.
Och det här syntes och det här använde de borgerliga krafterna för att säga, titta, det svenska skattesystemet döper amok. Men när man sedan undersökte vad ansåg svenska folket om skatter, det var den högermannen, höll jag på att säga, forskaren Hans Zetterberg, som också var chefredaktör för sociolog och chefredaktör för Svenska Dagbladet, genomförde en opinionsundersökning för att se vad ansåg svenska folket om skattesystemet 1976. Och alltså det var 7 eller 8% som tyckte att marginalskatterna var för höga. De allra flesta stöttade det. Det var inte Pomperipossa eller missnöjet med välfärdsstaten som gjorde att socialdemokraterna förlorade. Det var kärnkraften och kanske att man hade byråkratiserat lite för mycket. Det vill säga,
det.
De här folkrörelserna som det finns kanske en tendens att idealisera för mycket. Eller det finns också en inneboende tendens att de kan byråkratiseras, speciellt om de då får inneha makten för lång tid. Det var nog ett problem för socialdemokraterna att man hade haft makt för länge.
Skulle man kunna säga då, för vi ska ju avrunda det här samtalet, men skulle liksom man säga att den här sista vågen dog ut där inför 80-talet, och sen har vi inte haft någon ny sån radikalisering eller folklig resning för ny demokrati eller för att utvidga demokratin igen?
Alltså det har ju...
Eller är du på väg igen?
Det är ett exempel. Jag kommer precis nu ifrån en stor demonstration nere på Medborgarplatsen mot förslaget om att införa marknadshyror. Jag tror att man kan se flera exempel på att det håller på att... att ske en tilltagande radikalisering. Till exempel det här med marknadshyror, uppslutningen bakom Black Lives Matter för något år sedan. Och den stora öppningen som vi stod för några år sedan, det var ju unga människor deltagande i klimatkampen.
Mm.
Nu blev det en liten paus under corona, men jag är nog rätt övertygad om att den frågan återigen kommer att kanske bli den gnista som tänder nästa radikalisering.
Ja, precis. Och miljökampen har hela tiden funnits där också. Liksom väldigt länge har den varit en del av den här.
Absolut. Ja.
Mm. Härligt. Tack så mycket, Kjell Östberg. Bra också att vi fick sluta lite positivt, att vi ser att det finns en möjlighet.
Och vi började med positivt.
Ja, absolut. Ja. Så tack så hemskt mycket, Kjell Östberg, för att du kom hit till Ordfronten och pratade om folk i rörelse. Tack.
Tack för att du kom.
Ja, tack.